Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hallå, 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 hallå.
Ja, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Örbymannen Ekeliv. Som vi hörde där i sin vanliga hälsningsfras. Ja. Och han är hemma i Örby, så vitt jag förstår.
Det stämmer.
Mm. Ja, och så jag då, Per Bjurman, i New York. Mm. Där vi har kallt men fint efter några dagar av riktigt busväder här faktiskt. Men,
alltså. Mm.
Men nu är det okej, okay, det går åt rätt håll. Det är vår och vi har ju sommartid här nu. Just vilket det, är en stor hit. Ja. Så länge ni inte också har det. Dels är det alltid ni. Jag blir så väldigt glad när det blir ljusare dagar. Ja. När 19.00-matcherna börjar nu, då är det fortfarande, har vi fortfarande dagsljus. Det är alltid ett fantastiskt vårtecken.
Ja, verkligen, det förstår jag.
Men sen är det ju också så att det dröjer ju då 2 veckor innan ni följer efter. Och det betyder att jag får, dels får ni en timme extra och matchen, de tidigaste matcherna börjar redan vid midnatt, vilket gör det lite lättare för alla som inte är nattugglor.
Nej, så är det. Så är det.
Men dessutom får jag då en timme till på mig att skriva på nätterna. Det är först 01 som jögga kommer in på morgnarna.
Ja, just det. Precis.
Och på helgerna är det ännu, men då är det först 02 de ska ha texterna. Det är oceaner alltid.
Ja, det är så långt ifrån stress som monumentala det kommer, tror jag faktiskt.
Mm. Ja. Så det gillar vi.
Ja, det är fina tider.
Ja, fina tider. Det är ju samtidigt väldigt oroligt i världen fortfarande. Och just nu, jag har väldigt byxångest över att det är så liksom, ekonomisk kris som looming här.
Ja, men det är just därför vi har den här parallella verkligheten, NHL-podden, där vi liksom zonar ut lite från sådana saker.
Och bara, ja, det gör vi.
Jajamän. Vi har ett digert körschema även denna vecka, vet du.
Vi behöver lite eskapism.
Ja. Ja. Ja, och det ska vi ägna oss åt den här veckan. Vi kan redan nu avslöja att vi har en liten svensk special vi kommer prata en hel del om här vad det lider.
Ja, i 2 delar kommer vi att prata om de bästa svenskarna i varje lag genom historien.
Ja, precis. Så att det blir 16 klubbar här med de 3 bästa svenskarna i respektive klubb. Vi kan ju inte liksom prata om respektive klubb, men det kommer namedroppas riktigt fina namn som vi kanske normalt sett inte. Det blir mycket Rasmus Sandin och Filip Gustafsson och Linus Ullmark här de senaste veckorna, men nu kan det bli lite mer Thomas Sandström och så vidare kanske.
Ja visst, vi kommer ju att ha debatter, så väldigt många klassiska namn kommer att dyka upp. Och precis. Orättvist bortglömda.
Nej, exakt. Det är lite kul med nostalgi här efter att vi är fullständigt liksom allt kretsat kring trade deadline här, känns det som, i 1,5 månad.
Ja. Men du, vi ska börja med lite vanliga nyheter från dagsaktuella saker, och vi får ju börja med Philadelphia Flyers då, som slutet av förra veckan så fick då general manager Chuck Fletcher till slut sparken.
Ja, precis. Till fansens stora lycka får man väl ändå säga. För det har inte varit den mest populära figuren i NHL. Och speciellt inte senaste året framförallt.
Nej, han har ju verkligen ställt till det. Och hans aktiviteter, eller snarare icke-aktiviteter runt trade deadline, varit droppen även för ägarna. Comcast Spectacle.
Ja, exakt. Man kan tycka det var lite konstig timing då att han fick ratta trade deadline då, när det var lite spekulationer att han ändå skulle fråntas positionen efter säsongen, men nu blev det faktiskt trade deadline som blev droppen helt enkelt. Det var ju så en enorm kritik kring Flyers agerande, och då kunde liksom inte ledningen accepterade helt enkelt. Då var det dags att klippa banden med Fletcher.
Nej, det var som att han fick en chans att redeema sig själv med en bra trade deadline. Men, ja, men den chansen tog han inte. Det var som att få komma upp från farmaligan. Okej, du får chans här i powerplay.
Ja.
Och så gjorde han självmål istället. Framförallt var det ju det att han inte... Alltså, han hade ju möjligheter här att skapa bättre förutsättningar i framtiden genom att trada bort några äldre och svårare kontrakt och så. Mot futures, eller som, ja, prospects och draftval, ja, men han fick ingenting gjort.
Inte ens James Van Riemsdyk, som ändå fanns visst intresse för, verkar det som. Alltså det han lyckades tillskansa sig under trade deadline här, det var två draftval, och det var i femte och sjätte rundan. Nu har de inte ens andra runda val här kommande drafterna till exempel, så att det, och det är ett läge där de är långt ifrån slutspel och verkligen behöver en rebuild liksom, och Fletcher har ju vägrat att ens ta det ordet i sin mun.
Ja.
Han har ju istället snackat om aggressive retool. Det har ju inte fansen riktigt gillat, men då har de väntat på vad ska det innebära. Ska det innebära kanske att det här var inne på mycket förra säsongen, och då tänkte fansen, men då kanske det blir Johnny Gaudreau i sommar. Och så visar sig att Johnny Gaudreau, ja, det, ryktena stämmer, han vill till Flyers. Det är hans första val om de bara är intresserade. Men tacka nej till Gaudreau.
Ja,
och offrar istället massa draftval för Tony D'Angelo, som nu är mer eller mindre petad eftersom det självklart har skurit sig med John Tortorella. Så ja, att, det är så mycket som är märkliga beslut från Jack Fletcher, där han har liksom, ja, grävt sig längre och längre ner i gyttjan.
Ja, han har gjort ett hemskt jobb, och det är tråkigt med en sån ärevördig organisation som man ju ändå vill ha med. Det är liksom, Flyers är ju en riktig klassiker liksom, och dessutom, ja, är det nära härifrån, så man vill ju åka dit och titta på ett bra, men ja, det fungerar inte. Och nu då, åtminstone på temporär basis, så tar vår gamla vän Brieosten,
just det,
Daniel Breer över, och han verkar ju också vara hetaste kandidaten för att få fortsätta.
Precis, det är ju ett namn som verkligen fansen har skrikit efter och som har varit rätt hett här ett tag nu. Han var ju väldigt nära att få jobbet i Montreal här innan Kent Hughes fick det för förra säsongen.
Mm.
Han var en av slutkandidaterna där, och han har ju varit tydlig med efter spelarkarriären att det är den här GM-positionen han vill åt liksom, direkt in i businessroll så fort han la skridskorna på hyllan. Och så har han varit general manager för Flyers ECHL-organisation, och så har han varit assisterande till Fletcher något år här nu, och till slut får han chansen här då som general manager, vilket han som sagt har varit väldigt tydlig med att det har varit hans strävan.
Den här generationen håller på att ta över på den fronten. Hans kompis Chris Drury, de var ju mer eller mindre radarpar i Buffalo ett tag där.
Ja, precis. Och i samma lag där Buffalo-lag så var ju även Mike Greer.
Ja.
Så det är ju alltså tre gamla Buffalo-spelare som är general manager.
Ja, men Martin St. Louis går in som coach då, men det känns som de smarta i den där generationen, de håller på att liksom ta över på management-sidan.
Ja, Billy Guerin är ju från samma generation.
Exakt, exakt.
Rob Lake.
Ja. Det är intressant att det är så mycket gamla spelare. Liksom. Vi har Iserman i Detroit. Och vi har
Sakic.
Ja. Joe Sakic, som visserligen har tagit steg snett uppåt och är mer president nu.
Ja.
Men det är ju en tydlig trend.
Ja, nej, precis. Och just Breer, att han skulle bli liksom, det skulle bli spännande att följa honom nu. Som sagt, än så länge bara interim. De har ju sagt Flyers att de ska vidga positionen här nu. Inte bara köra en general manager, utan som är så populärt nu, även en president of hockey operations. Ja. Att de ska vara en duo som rattar klubben. Sådär. Och än så länge bara Breer interim general manager. Men allt tyder på att han blir general manager och att han får en president ovanför sig helt enkelt. Och vem det blir, det är ju inte klart i nuläget.
Nej.
Men det ska bli spännande att se Greer i San Jose nu, hans gamla lagkamrat i Buffalo, alltså sa att i Buffalo kallades han för Sneaky Bee för att han var så klurig liksom. Och det är ju en klurig situation här för Philadelphia att liksom ta sig upp på till tabellen igen, så att det ska bli spännande att se hans moves. Han har i alla fall tagit rebuild-ordet i munnen direkt här och sagt, ja, att det är klart att det är en rebuild vi måste syssla med här för att vi ska ta på allvar igen om några år. Så det kommer vara lite tufft ett par år. Men det ska inte, han har samtidigt sagt också, det blir absolut ingen fire sale likt Chicago. Det är inte så att de kommer trada bort Carter Hart och Travis Konecny och den generationen nu.
Nej.
Däremot, det äldre gardet har ju gjort sitt förmodligen inom kort i Flyers då.
Man ska ju, får ju ändå liksom... erkänna att de har haft väldigt otur också med skador i Flyers. Framförallt då att Ryan Ellis liksom karriären i princip över, som det verkar.
Ja, precis. Det var ju en jättemove av Fletcher där. Och han har gjort 4 matcher och sånt där i Philadelphia sen dess.
Ja.
Och liksom Sean Couturier har vi knappt sett spela.
Nej, han skulle komma tillbaka i år. Men samma ryggskada som han har haft sådana problem med i flera år ställde till det igen. Han tvingade in till en ny operation och ja, har ju missat den här säsongen också.
Ja, och Cam Atkinson har ju knappt spelat, känns det som, heller i Flyers. Alltså lite otur kan man tycka att Fletcher har haft. Och om Ron Hextall hade inte draftat Nolan Patrick där bland det sista han gjorde i sin Flyers-karriär, utan istället någon av dem som gick kort därefter, Miro Heiskanen, Elias Pettersson och Cale Makar. Ja, då hade han kanske haft ett jobb idag, Chuck Fletcher faktiskt. Det hade ju varit ett helt annat Flyers om de hade haft Cale Makar på backen eller Elias Pettersson som första center.
Det kan man säga, men det där är ju lätt att vara, väldigt lätt att vara efterklok på det sättet.
Ja, det är verkligen lätt att vara.
Ja, men det blir intressant att se vad Breer gör i sommar då. Först har de ju, vi har ett datum nu, 8 maj är draftlotteri. Alltså det är ju så att det är det viktigaste draftlotteriet på många år. För att får man Connor Bedard, då får man en sån spelare som har med förmågan att förändra en hel organisations öde.
Verkligen, för det har vi ju nämnt, men det är ju värt att punktera igen. Och det tror jag inte undgått någon visserligen, att Connor Bedard är väl, det är en sån generational talent liksom. Det är, även om Lafreniere och Jack Hughes och så här blir hypade, så är det här den största talangen vi har sett sen, ja, en namne då, Connor McDavid.
Ja.
Det är på högre nivå känns det som, än till och med Austin Matthews.
Ja, det är, som jag förstår det så är vi uppe på McDavid-nivån.
Ja, så att det är klart att det där datumet, det har Breer redan ringat in.
Ja.
Kan vi tänka oss. Han har ju fått rivstart där genom att dra ner till Florida på general manager-möten.
Precis.
Det var liksom det direkt in i att träffa alla nyblivna kollegor kan man nästan säga.
Ja, det är säsongens sista Board of Governors. Jag vet inte om de har väl ett sen i samband med draften också.
Ja.
Men då är vi ju i princip inne i nästa säsong.
Ja, jag är lite besviken dock att de inte åkte till Boca Raton. Så är rätt nu, så är rätt nu.
Det sa du rätt.
Ja,
det
har jag faktiskt äntligen lärt mig efter 10 års poddande nästan.
Nej, de är utanför Palm Beach. Det är ännu mer, det är ännu lyxigare.
Ja, visst, precis.
De
Donald Trumps trakter nästan.
Ja, verkligen. Det är inte långt från Mar-a-Lago. Och ja, de åker ju, de åker inte till Winnipeg.
Nej.
De vet var de vill vara någonstans.
Ja.
Det var väl också David Poiles sista möte och det var stor sorg över det. Han har ju varit liksom viktigast, eller han är den som har varit med längst och alla har uttryckt sin enorma respekt för honom nu.
Ja, precis. Det känns som att det är, visst, de är värsta rivaler och det är en väldig huggsexa och fade höll jag nästan på att säga här under trade deadline när de ska kapprusta med varandra liksom. Men utöver det så verkar det vara väldigt kollegialt mellan de 32 GM.
Ja, de är ju liksom ett konsortium. De är 32 delar av samma organisation. De ingår i NHL och har gemensamma intressen också väldigt mycket.
Ja, men nu när man har liksom läst lite om vad de har gjort här i Florida, de har det ju gött. Det är därför de åker dit till solen och till lyxen där och spelar golf och dricker bärs och snacka skit och spela tennis och liksom
röka cigarr.
Ja, inte minst. Och Breer här har ju sagt att han direkt liksom fick spela någon pickleball-match som de ju håller på med där borta. Det var med Brisbane och det var med Kekkeläinen och det var med disciplinämnens George Parros faktiskt också.
Ja. Ja, jag kan försäkra att de har roligt. Det är ju inga fattiga. Det är inte...
Nej.
Inga fattiga pojkar som är ute och ingen fattig organisation som arrangerar heller. De har nog väldigt dyra årgångsviner och fina cigarrer och har det bra.
Ja, jag vet att Brisbane i Tampa har sagt att det tog mindre än 2 dygn så hade alla andra germanches i ligan, när han blev anställd då, kontaktat honom och gratulerat och så vidare.
Ja.
Så det går fort.
Ja, de stora nyheterna därifrån, den fick vi ganska precis innan vi började spela in nu då, det är att intäkterna för den här säsongen har överträffat förväntningarna och det betyder enligt Gary Bettman att lönetaket till nästa säsong kan komma att höjas med mer än $1 miljon efter att nu stått still några år. Och det är mycket goda nyheter för lagen, ja, för alla som vill att det ska hända mer igen.
Ja, precis. Ja, verkligen. För tidigare här i vintras tycker jag det låter som att nej, det kanske bara blir 1 miljon då. Vilket tidigare sagt att man, visst är den här skulden som spelarna ska betala tillbaks efter pandemin till ägarna och sådär. Att det är den som förstör lite att lönetak ska höjas. Men samtidigt så har det varit så mycket snack om TV-avtalet som är betydligt mycket mer värt nu. Och Seattle är en kassako för ligan till exempel och sådär. Ja, men sen har samtidigt också varit det här med den här lokal-tv-härvan här som är ett bolag som har sänder många av klubbarnas matcher och gått i konkurs. Och, ah, men positivt.
Och, ja, alltså det är, man ska, det är ju ett oroligt på ekonomin i världen överhuvudtaget och inte minst här i USA. Banker går omkull och idag är det väldigt, väldigt oroligt. Så man, de ska inte ropa hej liksom. Det kan ju, allting kan braka ihop här.
Ja, ja, precis.
Men då ingen längre har råd att gå på hockey eller ha en TV överhuvudtaget.
Ja, ja. Nej, men det är för många klubbar, om man tänker rent sportsligt i alla fall, så jublas det ju åt de här nyheterna, för att det är ju nästan parodiskt hur det har blivit till viss del nu när lönetaket inte har höjts någonting på flera år. Alltså många lag ligger faktiskt över lönetaket men har tradat till sig kontrakt för spelare som egentligen har lagt av för att kunna fuska sig över lönetaket på ett enligt regelverket ändå korrekt sätt och så vidare. Det blir ju, ja, det har varit så mycket kryphål så att det ser ju nästan löjligt ut för NHL.
Ja, det är ju de som ska upp till golvet.
Ja, dels är det ju precis som Arizona nu som tradar till sig både Vodasek och Shea Webers kontrakt, men jag tänker också på lag som till exempel Tampa sitter på Brent Seabrooks kontrakt för att kunna gå över lönetaket till exempel.
Ja.
Det finns ju sådana exempel också, så att det blir ju väldigt konstigt.
Vad är poängen med det, frågar sig nu många. Varför vill man gå över lönetaket med en sån kontrakt?
Nej, för då får man liksom den summan som man inte kan spendera då för att den här spelaren är skadad. Då får man gå över lönetaket med så mycket som den här spelaren.
Ja, just det. Ja. Just det. Man sätter honom på long term.
Precis.
Injury. Ja, det där är ju konstiga kryphål som det borde göras något åt med annat som känns som de är väldigt strikta med, inte har samma konsekvenser.
Nej, och det är väl ett dussintal lag i ligan som egentligen ligger över lönetaket på grund av att de har gjort så här. Så att det är väldigt utbrett nu på grund av att lönetaket inte har höjts på flera år.
Ja. Men du, har vi hört något mer därifrån om något? De har diskuterat mycket så här, fler eller färre videogranskningar. Jag vet inte om de har tagit något beslut, men det har varit väldigt mycket om att man vill ha mer videogranskning av två situationer. Dels friendly fire vad gäller klubbor i ansiktet, liksom, alltså high sticking. Ja. Det händer ju att man får fel, man träffas av sin egen eller en lagkamrats klubba och så åker motståndaren ut för high stick.
Ja, jag har faktiskt inte hängt med så bra i vad de har pratat om. Jag vet att det har varit lite grann också om
Puck out.
Ja, just det. Och instigator vid fighter. Att om det har varit en regelrätt tackling och så måste man ändå då fightas och så blir det inte en instigator utvisning för den som hoppar på den som har gjort en ren tackling då. Att,
ja, just det.
Måste städa upp det där. Så att,
ja, det tycker man, du verkligen jag skulle vara ett bra förslag, för det är ju så fånigt. Liksom. Nu får man ju knappt tackla enligt oskrivna regler då. Nej. Sätt in en bra tackling så kommer det någon åkande och ska ju hämnas. Liksom.
Ja, precis. Och så blir det ändå att båda åker ut. Och det är liksom, ja. Då är ju förslaget nu att den som hoppar, man ska vara tydlig med den här instigator-regeln, att den som hoppar på den som har levererat den rena tacklingen ska få en extra utvisning.
Ja. Ja, ja.
Det är inget som klubbas nu i alla fall. Utan det
blir det verkar inte så. Nej. Ja, det står här. GMs hold off on video review changes. Så det blir väl likadant då, fortsättning åtminstone ett tag. Men sen händer något som får otroliga konsekvenser i slutspelet och så ändrar de det i alla fall sen.
Ja, det är inte helt osannolikt. Det har vi sett många exempel på.
Det var här om året när San Jose fick ett mål godkänt fast de liksom tryckte in det med en hand. Ja. Kommer du ihåg det?
Ja.
Ja, det var väl Erik.
Ja, det var ju San Jose och Vegas det va?
Ja, det var det väl, ja. Nej, det var ju den där konstiga 5-minutersutvisningen.
Ja, ibland
är det. Det var sen i konferensfinalen mot St. Louis. De var just framme vid. Och det var då efteråt Batman sa att huvudet höll på att sprängas när han såg. Så den sortens situation, det gick inte att kontrollera då. Men nu går det.
Ja.
Ja.
Ja, det kan säkert hända något sånt knäppt igen som gör att någon regel plötsligt förändras i sommar.
Ja. Jaha. Vad har vi mer då på program? Vi har en del otrevliga skador som ställer till det för många.
Ja, precis. Den största är väl ändå, får vi säga, Andrei Svechnikov. Det har ju kommit fram nu att han måste ju operera knät och missa resten av den här säsongen. Och det är ju så lång rehab där så att han kanske inte är helt fullt rehabiliterad ens när campen börjar nästa säsong.
Nej, det är ACL, jag tror det är korsband, är det inte det?
Jag tror det, va? Jag har blandat alltihop ACL och MCL och sådär, vilket
som. Ja, det är ju, man vet inte, korsband eller menisk eller vad finns det mer där?
Ledband eller vad är det?
Ledband, ja.
Ja.
Något
band är det i alla fall som brakar ihop. Ja.
Ja, helt. Och ja, borta resten av säsongen, det är ju ett väldigt hårt slag för ett lag som lider brist på målskyttar.
Ja. Precis.
Det såg jag själv ett väldigt tydligt exempel på i söndags när jag var och såg metrofinalen mellan Devils och Hurricanes. De var ju nollade då för andra matchen i rad och hade dessförinnan bara gjort mål i första perioden, så de gick 8 perioder utan mål.
Ja, då ska vi nämna också att Max Pacioretty är ju borta. Det var ju en riktig sniper de tog in inför den här säsongen just för att rätta till det lite grann, att ha ännu mer spets i slutspelet, fler matchavgörande spelare som kan, alltså riktiga målskyttar helt enkelt.
Ja. Ja, vi tittar på dig, Puljujärvi. Kan du vara räddningen här? Jarko säger ju det. Jag har redan fått sms från Jarko om att det här är det bästa som kan hända för Puljujärvi. Nu får han chansen.
Ja, nu får han ju chansen. Han har fått spela med Sebastian Aho direkt i första kedjan nu då. Hans gamla radarpartner från Finland.
Du får dra Jarko. Hur säger han? Ja, nu.
Jag lovar. Det var jag som sa det först. Puljujärvi, jag slutar på säsongen. Han kommer göra 15 mål. Jag lovar. Det var jag som sa det först. Ja. Och sen det kan bli Stanley Cup för Carolina. Det var ett otroligt lag alltså. Helt otroligt. Och Puljujärvi, han kan vinna Conn Smythe alltså. Ni har inte sett han och Aho i Kärpät en gång tidigare. Han är helt otrolig.
Ja, ja. Mm. Det får de verkligen hoppas på nere i skogarna eller i Raleigh. För att utan Svechnikov, de har ju väldigt mycket begåvade spelare och är en fantastisk lagmaskin. Men den där själva knivsudden, spetsen, den saknas ju och har alltid varit ett problem under de här åren.
Precis, det har vi tjatat om i den här podden. Och nu när både Svechnikov och Pacioretty är borta, då... Ja, för Svechnikov, visst, han leder inte interna skytteliga Nature, så till exempel gjort fler mål den här säsongen än vad Svechnikov har gjort. Men han känns i alla fall som deras vassaste sniper, liksom.
Ja, i synnerhet med Pacioretty borta då. Ja. Det var ju just därför de tradade till sig, eller tog honom.
Ja.
Ja. Ja, det är tufft.
Ja, nu du såg den här matchen mot Devils som ju Devils vann med 3-0 och nu är det bara en poäng som skiljer de två lagen emellan.
Nej, det var ju, de hamnade på samma poäng då.
Ja.
Men sen igår då så fick ju Devils stryk hemma mot Tampa och Carolina vann mot
Winnipeg. Ja, det är 2 poäng.
Ja, så nu är det 2 poäng. Men och då har Jersey en match mer spelad också. Så att Carolina kan ju rycka igen då och se till att vi får den här serien mellan Devils och Rangers som vi drömmer om här.
Ja, men det känns samtidigt som att med tanke på att inte Carolina agerar så mycket vid trade deadline utan nöjde sig med Puljujärvi då och så Gostispel på backen, medan då den som de så gärna ville ha men följ i dragkampen mot just Devils om, det var ju Timo Meier. Nu har inte han gjort någon stor succé alls hittills i Devils, men det är ju en riktig målskytt som Devils adderade till sitt lag, medan Carolina nu har subtraherat Svechnikov. Så att, och det är ändå en månad ungefär kvar av grundserien. Det känns som att det är lite fördel Devils nu, tycker jag.
Ja, det gör det. Och den här matchen var jävligt bra då mot Carolina. Det, som Bratt sa efteråt, som gjorde 2 mål. Det var glöd i brasan ikväll.
Ja, jag måste säga att jag var imponerad av Devils mot Tampa här också. Även om det var starkt att Tampa vinna borta med 4-1. Men det var det 3 stolpskott från Devils och ett bortdömt mål. Och så att, jag kanske inte tycker att 4-1 riktigt speglar match. Måste jag erkänna.
Nej. Men så jävla snabba också. Alltså Rangers skulle få väldiga problem med deras speed i den här första omgången.
Ja. Ja, nej, de känns riktigt farliga. Jag vågar inte liksom klassa dem som en verklig contender än ändå. Men en obehagliga är de. Verkligen.
De har ju, många av dem har ju för lite erfarenhet av slutspel.
Ja, det känns som
det. Det är där den där skon kan klämma för deras del.
Ja.
Men nej, jag är väldigt imponerad av dem. Och Jack Hughes är sån jävla bra hockeyspelare.
Ja, det är han verkligen. En av de bästa i ligan, så är det ju.
Ja, ja. Ja, men det är ju fler som har skador. Ryan O'Reilly har vi redan pratat om, oturen för Toronto att han bryter ett finger då. Men han lär vara tillbaks i slutet av grundserien, tror man. Men
nu har det kommit positiva rapporter också om att det har gått bra med operationen och att det kanske inte var så illa som de trodde, så att han kanske absolut är tillbaks innan slutspelet.
Ja, exakt samma skada drabbades ju då Arthur Lehkonen, vår finländske vän i Colorado, som var så viktig för dem i slutspelet när de vann i fjol.
Fjolårets succé trade deadline förstärkning.
Ja, han var ju ett typexempel på vad som behövs när superstjärnorna blir neutraliserade eller neutraliserar varann i slutspelet. Det behövs andra som kliver fram då. Han var ju verkligen en sån.
Ja, det fick jag bittert erfara där när jag var på plats i Tampa och så.
Ja. Ja, nu igår i Montreal då så bröt ju han, nej inte, jo. Det var i Montreal. Ja. Han var ju hemma, han kom tillbaka till Montreal för första gången sedan han var tränad därifrån. Och blev ju bejublad när han gjorde mål. För att han är så populär fortfarande i Montreal. Då, så han var väldigt hyllad. Men då fick han en puck på finger han också och bröt det. Så han är borta, måste också opereras, borta 4-6 veckor.
Det är ju inte Colorado-säsong hittills på det sättet. Nej. När det kommer till skador. Det är de ju så fruktansvärt drabbade. De avlöser ju varandra på skadelistan alltså.
Ja, och vi har ju även då Minnesota, där är Kaprizov borta.
Ja, exakt. Det känns ju som ett väldigt hårt slag, alltså ett lag som gör minst, klart minst mål av alla lag som ligger på slutspel just nu. Då kan ändå Kaprizov göra, alltså han har ju gjort hattrick flera gånger här på slutet, men ja. Att han är borta minst en månad som det snackas om nu, det känns som ett oerhört hårt slag. Nu har de visserligen gjort 9 mål på 2 matcher bara för det efter att han blev skadad. Men då har de mött San Jose och Arizona.
Ja, men de har också skaffat sig en viss krockkudde här. Men de har 9 poäng ner till understrecket.
Ja.
Så att de bör ju klara det här ändå. Hålla ut tills han är tillbaks.
Exakt, precis. Och de har varit väldigt jämna här sista tiden. Alltså de har inte gått ifrån en match utan poäng på över en månad. Man har nödvändigtvis inte vunnit alla de matcherna, men de tar alltid poäng. För det är ju som målsnålt hela tiden när de spelar. Alltså. De, Filip Gustafsson och Fleury är också numera storspelare. Och försvarsspelet är ju väldigt bra. Och Klingberg har kommit in väldigt bra också faktiskt och foga in sig i leden där.
Ja, de har... Jag tror lite på dem. Inte som contenders kanske, men jag tror på en fin avslutning här. Och därför, det kan jag ju avslöja nu då. Jag ska ju dit i helgen. De har,
oj, de har
matinéer lördag och söndag och de ska Bofinken se på plats. Och det är första gången någonsin jag är på hockey i Minnesota. Jag har ju varit på politiskt konvent där 2008 i Xcel Energy Center, men inte sett hockey. Så det ska ju bli kul. En ny arena liksom.
Ja, det är inte varje dag för Per Bjurman att träda in i en ny NHL-arena. För jag har ju bockat av i princip allihopa.
Ja, det är några kvar. Jag har inte varit i Winnipeg och Calgary heller. Nej. Inte i Seattle. Och inte, ja, där har jag varit i träningsarena, men inte i riktiga hallen. Och så har jag inte sett Arizonas nya heller.
Mullet Arena?
Nej.
Nej. Det känns som att du kräver mycket betalt för att åka till Winnipeg. Där dit åker du inte frivilligt.
Nej, och skulle jag göra det skulle det vara på... framåt vårkanten och spela final eller tidigt på hösten, inte den här tiden på.
Nej, inte när det är minus 25 liksom.
Å andra sidan, inte så långt från Minneapolis till Winnipeg, så det kommer vara kallt där med.
Ja, precis. Ja, men det är ju finns ju en anledning att du åker dit. Det är ju det nya, verkligen det nya svenska laget i NHL. Det är ju på alla möjliga, i alla möjliga lagdelar också.
Ja. Som sagt, de har ju då tagit, eller har du några mer skador du vill?
Nej, det är väl de största som har hänt i den här tiden.
Mm. Ja, och då kan vi gå in lite på streckracen igen då. Jag var ju dum nog att hävda i krönika som går idag i onsdag i print att de som ligger på spel nu kommer förmodligen att göra det när det är klart om en månad också, men Så det kan man inte längre vara säker på. Eftersom det händer så mycket konstigt hela tiden. Man tycker att vissa lag har... Ja, man tycker att Pittsburgh, nu har de väl dragit ifrån och ska klara det här. Men de ställer till det för sig själva hela tiden, de här lagen.
Ja, precis. Alla, speciellt här i öst när man tittar på lagen som ligger där och slåss om wildcard-platserna. Så liksom, Pittsburgh som du nämnde, torskar och hemma mot Montreal. Islanders är nu torska 2 raka.
Ja.
Capitals som slåss där är med och slå Islanders med 5-1. Men Torska här i natt och Buffalo som känns så heta här ett tag, de tappat några skär och släpper ju 10 mål här i veckan mot Dallas till exempel.
Ja. Ja, och Ottawa, som jag, när jag hade sett dem här i början av månaden, så oj, de är så glödheta nu. De blir svåra att stoppa.
Och Kyckren har kommit in. Och,
ja. Ja, så åker de ut i väst och får massa stryk av Chicago och Vancouver och allt vad det är.
Ja, de torskar 4-5 matcher på den där turnén.
Ja, bedrövligt. Så nu ligger de riktigt risigt. De får de väldigt svårt. Liksom. Det är som att några av de här yngre lagen, så fort de får häng så blir de rädda för att vinna.
Ja, så fort de får lite press på sig och förväntningar, liksom, då blir det mycket svårare att spela här plötsligt.
Ja, men det händer ju överhuvudtaget så mycket underligt. Vadå? Nu har Boston plötsligt 2 raka förluster under ordinarie matchtid för första gången. Och igår fick stryk mot Chicago.
Ja, det var ju faktiskt oerhört anmärkningsvärt.
Ja, den var ju så anmärkningsvärd så att folk frågade, ska vi kolla hur mycket som har spelats i Vegas egentligen på den här matchen?
Ja, för när man går igenom Chicagos laguppställning nu, då ser man ju... Ja, då är det ju vissa spelare, alltså det är ju inte NHL-spelare liksom.
Nej. Men å andra sidan är det ju så att Boston i helgen clinchade slutspelsplatsen. Alltså de är helt klara, de var först till 100 poäng, men först till 50 segrar. De har slagit rekord liksom, ja. I dem. Och så mer än en månad kvar av grundserien så clinchar de sin slutspelsplats. Alltså det är tidigare än ingen har gjort det på 30 år nästan, så snabbt.
Nej. Nej, det är plus 100 i målskillnad har de faktiskt.
Ja, och då är det väl kanske förståeligt om de inte kan motivera sig varje kväll och inte gör det i United Center.
Ja, de har faktiskt torskat 3 av de 4 senaste Boston, så det känner vi inte igen sen tidigare under säsongen när de har kört över precis allt och alla kväll efter kväll efter kväll. Men ja, nu när de har ju väldigt lite att spela för nu egentligen.
Ja, men utmaningen består ju i det då, när man har en hel månad av sånt här, det betyder ingenting. Och sen försöka hitta rätt inställning när det är dags. Det vet ju du som Tampa-supporter.
Ja, det var ju lite liknande. Tampa var ju helt överlägsna i den grundserien. Slog också ett slags rekord. 62 segrar i grundserien var ju då. Även om Florida kom upp i det också i fjol. För de gjorde en extremt bra grundserie då. Men 62 segrar för Tampa 18-19. Det var ju tangerat rekord i NHL-historien.
Ja.
Och sen alltså 0-4 i matchen mot Columbus. Som netto jämnt tog sitt slutspel. Men hade spelat väldigt många betydelsefulla matcher veckorna dessförinnan.
Ja.
Så att, ja, det är absolut en utmaning att ta beaktan för Boston.
Ja, men jag ska sluta säga om den där östra mässen. Nu är ju läget bra för Florida då. Med tanke på att Islanders har förlorat ett par matcher. Å andra sidan, nu ska Islanders spela mot Anaheim och San Jose. Och det måste de ju vinna.
Ja, det tycker man ju faktiskt.
Men Florida har 2 matcher färre spelade och 3 poäng bakom. Å andra sidan förlorar ju de obegripliga matcher också.
Ja, de gör ju det. Ja, de har en oerhörd förmåga, tycker jag, att vinna matcher man tror att de inte ska vinna. Och sen torsken mot lag man bara räknar hem seger.
Ja, ja, det är förvirrande.
Ja, jag står än så länge fast ändå vid Pittsburgh Islanders, som jag har sagt nu i ett par månader.
Ja. Ja, men jag har ju gått ut med det också, så jag får lov att tro det då. Mm. Pittsburgh hade ju rent av chans att börja jaga Cup Rangers. Liksom. Som de nu ska möta. De möttes ju i helgen och så ska de mötas 2 gånger den här veckan i New York. Då hade de kunnat liksom verkligen krympa det där avståndet.
Ja. Ja.
Men nu förlorade de den där matchen mot Montreal samtidigt som då Rangers vann mot ett Washington. Som för övrigt måste jag säga, första perioden igår, det var riktigt dåligt av Washington. Oj, 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 vad dåliga de var.
Ja, ett Washington som annars då hade en bra bortaturné i västen mitt i Rasmus Sandin-traden och kom in där och vann massa matcher. Han har gjort 9 poäng på 5 matcher, så vi hyllade honom redan förra veckan, men han har ju fortsatt att ösa in poäng.
Ja, han är fantastisk, men igår där, det vart bättre. Men första perioden var man så, Jesus, det här hade ju, om Rangers hade varit lite mer effektiva hade de döda matchen redan då. Mm. De får ju vara glada att det ser kanske lite bättre ut nu. De har ju haft väldiga problem att hitta rätt sen de här nya, de här stora traderna.
Rangers.
Ja, men Kane, ja, han har gjort mål i alla fall.
Ja, han har fått lite, gjorde ett enkelt mål där mot Pittsburgh när liksom via Pittsburghs skridskor studsade in, så det kanske lossnar lite för han nu när det går hans väg.
Mm. Ja. Ja, vi får se. Ja. I väst då, där är det ju, det är bara 2 lag som jagar. Och det borde ju bara vara 1. Man trodde att Nashville var slut när de tradade bort allt. Och Filip Forsberg inte kan spela. Men de har ju plötsligt blivit heta. Vunnit tre raka och massa nya namn sticker upp och är väldigt produktiva och bra.
Ja, alltså jag är helt chockad över den där Tommy Novak liksom, som har varit en AHL-spelare i flera år och inte känns som någon hypad talang på något sätt och inte liksom toklevererat AHL. Visst, han har gjort en hel del poäng, men inte över point per game eller så. Och han är ju stekhet just nu. Jag tror han har gjort 12 poäng på de senaste 11 matcherna.
Ja, det var ingen som såg det komma.
Nej, precis. Och sen har vi visserligen några av de etablerade storstjärnorna i stekhet just nu. Roman Josi ser lite grann ut som i fjol när han gjorde 96 poäng ju. Och Jussi Saros har ju varit en viktig väg mellan stolparna. Det är väl den största anledningen. Men absolut, de har ju alltså på 2-3 veckor nu har de tagit in 9 poäng på Winnipeg. Och plötsligt är de bara 4 poäng efter med 2 matcher färre spelade. Och de ska väl
tre matcher
färre till och med. Och de ska ju mötas här i närtid också.
Ja. Just nu ser det ju mycket bättre ut för Nashville än vad det gör för Calgary. Då, som också envisas med att förlora matcher de måste vinna, som igår. Då får de stryk på övertid. Det är ofta övertid de får stryk i. Och nu var det mot Arizona.
Ja, det går inte.
Nej, det har du rätt i. Det går fan inte.
Var det bara Anaheim de torskade mot här nyligen också, tror jag.
Ja.
Det går inte heller.
De där lagen är lite farliga eftersom de inte har något att spela för och verkligen spelar ut. Och många unga får chansen och så här. Mm. Men det har man inte råd med i Calgarys fall. De kommer inte att klara det, törs jag nästan påstå.
Nej, det känns verkligen inte som det. Jag håller helt med där. Men jag vill också understryka, precis som du säger, vissa av de här lagen som inte har någonting att spela för längre, trade deadline är förbi, de har sålt av, det är ingen press längre på dem. Helt plötsligt kan ju de komma igång. Vi ser lite det med Nashville nu. Vi ser hur liksom Chicago plötsligt kan vinna mot Boston. Men jag kommer ihåg något då när Columbus var totalt borträknade och egentligen var kändes som att de gick för att tanka och få ett högt draftval, liksom tog 10 raka segrar.
Ja, just det.
Sånt kan ju verkligen hända plötsligt mentalt i det här läget.
Absolut. Jag önskar ju att det vore lite jämnare, att det var fler lag inblandade och att man inte visste för de sista omgångarna. Men det kommer ju förmodligen inte att bli så.
Nej, speciellt inte i väster.
Nej. Ja. Ja, har något annat eller ska vi gå in på vårt specialsegment?
Nej, men jag tycker faktiskt att vi kan hoppa in nu i detta specialsegment, det tycker jag.
Mm. Ja, det är då en grej som jag höll på med lite under pandemin i specialartiklar. För det inte fanns så mycket annat att göra då. Och titta på historiskt de bästa spelarna i varje klubb. Och vi tänkte specifikt då på de bästa svenskarna i varje klubb genom historien.
Ja. Ja.
Och det kan ju bli långt, så vi ska dela upp det här. Vi tar 16 lag den här veckan och 16 nästa. Och man ska ha klart för sig då att vissa lag då som vi kommer att komma in, det räknas ju organisationen, det är lag de har varit förut också liksom. Arizona till exempel, som vi snart kommer in på, det är ju det ursprungliga Winnipeg Jets också.
Ja, då är det liksom en sån som, då får vi ju name droppa redan nu, typ Thomas Sten, som liksom hela organisationens kanske största någonsin.
Ja, typ. Så blir det. Ja, det är väl bara kastas över. Vi liksom, du är ju alltid så ambitiös, så du kommer säkert hålla på med stats och grejer.
Ja, det är risk för det, va?
Jag bara tar det här rakt upp och ner på uppstuds. Ja. Och jag tycker det är kul att få prata om några gamla favoriter som vi inte brukat, som du sa, ta om dagligdags. Men vi börjar med Anaheim då.
Ja, det är klart vi kör bokstavsordning, annars så kommer ju inte lyssnarna känna igen sig. För det är så har vi gjort i 10 år.
Ja, och nu ska man också komma ihåg, man kommer direkt in på här då. Vissa spelare har gjort färre antal matcher i en klubb, men kanske egentligen är bättre, sett i helheten är bättre än några vi nämner, men de får man ju liksom ta där de hade som mest impact, den klubb de spelade mest för. Som här, vi har Thomas Anström, gjorde rätt många matcher för Anaheim, men det var ju inte under hans prime.
Nej, precis. I så fall skulle man kunna säga att Peter Forsberg är en av de största i Nashville. Liksom. Men så är det ju inte riktigt. Och jag kan säga redan nu att min etta här i Anaheim Ducks, ja, det får bli Samuel Paulsson.
Ja, jag skulle också sätta Samuel Paulsson. De här mer samtida, moderna killarna, Raquel Silverberg och Hampus Lindholm, har ju varit väldigt bra också.
Ja.
Men Samuel Paulsson vann Stanley Cup med Ducks, och han var en otroligt viktig komponent i det laget som del av vad som ofta kallas kanske den bästa checking-kedjan i historien.
Ja, precis. Det var ju med Travis Moan och Rob Niedermeyer. Det känns som att vi åtminstone någon gång per år kommer in på den. När vi ska liksom prata shutdown-kedjor och sådär i slutspel och så och liksom jämför med den. För den var så pass bra.
Ja.
Jag vill bara nämna en sån här sak. Alltså, nu kommer det bli statistik direkt då. Men visst, plus minus statistiken, den har vi ju, ja, den ser vi på ett annat sätt idag. Det finns bättre underliggande siffror att kolla på som är mer rättvisande. Men jag tycker ändå det är värt att påpeka att den här kedjan ställdes ju alltså mot Mosnas bästa kedjor i princip hela vägen fram till att de fick lyfta bucklan. Och trots det så hade Samuel Paulsson bäst plus minus i hela slutspelet 2007. Plus 10.
Ja, de var fruktansvärda. Daniel Alfredsson drömde mardrömmar om Samuel Paulsson den där våren, tror jag.
Som ju centrade och var loket, får man ändå säga, i den kedjan.
Ja, och alla, jag vet, spelare man pratade om på den tiden, så att det fanns ingen starkare enskild spelare i ligan än Samuel Paulsson. Det var liksom som att ta på granit. Man studsade till när man kom åt honom. Ja. Och ville verkligen inte bli tacklad av honom.
Nej, det är ju bra betyg, får man verkligen säga. Men i övrigt här så, jag har skrivit upp 2 och 3 också. Då har jag satt Hampus Lindholm och Rickard Rakell då.
Ja, det tycker jag. Man kan också, Fredrik Olausson gjorde matchen där, men han har haft ännu större framgång i andra lag. Niklas Hävelid var rätt bra här också.
Ja.
310 matcher för Dax. Ja. Och det har vi haft sådana som Patrik Kahnbäck och Patrik Kjellberg. Ja. Jonathan Hedström.
Just det, klassiker. Han har ja, det är en klassiker. Jag kan säga att poängbäst är ju Rakell då. Men ja, det är ju inte extrema poäng vi snackar om. Men det, ja, jag satte Lindholm som tvåa då, för jag tycker ändå att det var lite markör det 2012 när de draftade honom. Då var de ett bottenlag och fick drafta högt. Och efter det så liksom, då hade missat slutspel då liksom. Men efter det så gick de till 6 raka slutspel och Lindholm var ju direkt en nyckelspelare för dem. Jo, så att, ja.
Silverberg, Jakob Silverberg också med i den här. Han är den som har spelat flest matcher där, 676.
Ja, det har blivit så pass länge.
Ja, han har ju blivit kvar då sen Rakell och Lindholm försvann. Mm. Och var väl i början spelade mer än dem. Han är i så fall 4 då, skulle jag säga.
Ja, det har gått ett decennium sen, i princip sen den där Bobby Ryan-traden med Ottawa, så att Silverberg. Kort efter SM-guldet med Brynäs, som man trodde att hans karriär, NHL-karriär, verkligen skulle ta fart.
Ja.
Det har gått så pass lång tid sen dess.
Ja. Ja, men då går vi vidare till Arizona Coyotes, och då hamnade vi alltså också i det ursprungliga Winnipeg Jets, eftersom det var organisationen som flyttade till Phoenix på 90-talet. Och här finns det då gott om namn. Du har redan nämnt den som måste vara etta här, och det är Thomas Sten. Han var det ursprungliga NHL-laget Winnipeg Jets. VHA-laget är ju inte med i den här statistiken. Då hade det varit Anders Hedberg och Lillpröjsson också.
Ja, ja.
Men nu är det strictly NHL, och vid det laget hade de flyttat till New York.
Just det. Ja, ja.
Så att Thomas Sten är den här organisationens största svensk. Han är en av de största överhuvudtaget.
Ja, precis. Men han har ju sin tröja i taket.
Ja.
Och om vi bara räknat innan de flyttade till Arizona då, Phoenix, så har han 200 matcher fler än någon annan i original Winnipeg Jets-tröjan i NHL.
950 matcher spelande. Och han la ju av när de flyttade till Phoenix.
Ja.
Mm. Men sen är det väl Oliver. En kamp mellan Oliver och Fredrik Olausson. Men Oliver spelade längre. Han gjorde 769 matcher. Och när han var i sin prime, då var han ju en av de absolut bästa backarna i hela ligan.
Det var han verkligen. Och han har det svenska rekordet i antal mål under en säsong med back. Före Erik Karlsson, före Niklas Lidström, före Victor Hedman och så vidare. Han gjorde ju 23 mål en säsong där för 7-8 år sedan. Det är bäst. Nu kan Erik Karlsson slå den. Han står på 20 mål här nu med en månad kvar. Så han kommer med stor sannolikhet att gå förbi det. Men det är än så länge OEL som innehar det svenska backrekordet under en säsong. Vad gäller mål.
Mm. Ja. Nu tror jag Olausson hade, om han hade spelat hela karriären i Winnipeg, så hade han varit kandidat för att slå Olli. Men han var ute i så många klubbar, Olausson. Men det var i Winnipeg gjorde han 496 matcher och var ju väldigt bra.
Jag gjorde ju så här 60-70 poäng flera gånger där i början av 90-talet i Winnipeg.
Ja. Här vill jag också nämna några som kanske inte kommer, men vi har Bengt Lundholm, en gammal favorit, som gjorde 275 matcher för Jets.
Ja.
Och han var favorit redan som ung man. Han kom från Falun och spelade i Leksand och sen AIK innan han försvann. Fruktansvärt bra hockeyspelare. Intelligent och elegant.
Ja, men
alldeles för bortglömd idag.
Det är därför vi har det här segmentet, för att kunna nämna Bengt Lundholm på något sätt i NHL-podden. Liksom.
Ja.
Det är bra.
Även Willy Lindström då var ju, han följde med från VH och gjorde sina första säsonger med Jets, spelade 288 matcher, men sen försvann ju han till Edmonton och vann Stanley Cup där med Gretzky och company och vart ju liksom bästa kompis med honom.
Ja, han är ju gudfar till en av Gretzkys söner, eller så att han kommer vi nog in på i Edmonton
och Gretzky är gudfar till Willis.
Ja, det är så det. Ja,
det är så det.
Okej. Ja. Ja, jag vill kanske även om han ska nämnas i Chicago här istället snarare, men jag tycker ändå att det är värt att nämna Niklas Hjalmarsson här bara för att visst, han är ju ingen Arizona legendar på något sätt, men han snackade om att hans liksom stats darling status befästes under de här korta åren i Arizona, för att trots att det var ett dåligt lag han kom till så hade han ju fortsatt väldigt starka defensiva underliggande siffror som bara bevisade att han är en av sin generations absolut bästa defensiva backar och vilken impact han hade faktiskt i Chicagos dynasti.
Ja, men vi kommer ju till det när vi pratar Chicago, för där är han ju nummer ett.
Precis, men jag tycker ändå att, att åren i Arizona visade att det hade inte bara med miljö att göra så att säga, utan han är så bra.
Ja, jag ska nämna två till faktiskt här. Mm. Och en är ju då Lars-Erik Sjöberg som bara, han var ju också framförallt bra i deras VHA-version. Mm. Men han hann också göra 79 matcher under säsong med Jets. Mm. Han gick ju bort sen väldigt tidigt, Lars-Erik. Han är från Leksand och är ju tillhör Norén-släkten. Alltså Mando Diao och Sugarplum Fairy. Han är alltså Viktors... Sjöberg gifte in sig i Norén-familjen och de hade hus i det kvarter där jag växte upp i Borlänge på Slingegatan, Krokgatan, så Lars-Erik var ofta hemma på somrarna med sin son Magnus som jag lekte med som liten.
Oj, så det är alltså förgreningar hela vägen till One Two Punch Feet Sophomore Slump.
Ja.
Alltså NHL-poddens eget band.
Ja, och han var ju vi pratar 70-tal nu. Slutet 60-talet, början 70-talet så var Lars-Erik Sjöberg kanske Sveriges bästa back. Taxen kallade han. Han var ju så liten och det var väl ovanligt med små backar på den tiden. Men han var fantastisk. Så Lars-Erik vill jag nämna och så vill jag nämna förstås Fredrik Sjöström, Chewy, idag sportchef.
Fast Fredrik Sjöström.
Han gjorde sina 261 första matcher i Coyotes.
Ja,
och sen kom han hit till New York och vart ju en av bloggens favoriter.
Ja, det är bra att du petar in han här också. För att, ja, han gjorde ett gäng säsonger där i Arizona. Så var det.
Ja. Och sen kommer vi till en Original Six Club då. Klubb. Mm. En klassiker i Boston Bruins som vi har pratat om. Där vi inte haft så många svenskar sett till hur länge, vilken ärevördig klubb det är.
Ja, det finns ju andra Original Six-klubbar som har betydligt mer svensk prägel än vad Boston är. Då ska vi kolla rent poängmässigt och hitta första svensk i Boston Bruins historien. Då får vi scrolla hela vägen ner till 51:a plats innan vi hittar Pebben, Per-Johan Axelsson. Ja.
Pebben är ju den som är mest, den svensk som verkligen är förknippad med Bruins. Han gjorde 797 matcher där och var ju mycket uppskattad och älskad.
Institution skulle jag vilja säga, deras bottom six. Alltså man var ju, så här, tyvärr för hans del, och så här, det var ju under en period när Boston inte var så bra. När till exempel Ray Bourque lämnade för att kunna vinna Stanley Cup med Colorado och sånt där. Liksom. Det var ju lite innan de verkligen tog fart här med Chara och Bergeron och Marchand och sådär. Men Axelsson är ändå en ikon får man säga i Boston. Så är det.
Ja, han måste vara etta på den här listan.
Ja. Ja.
Men sen är det nog faktiskt så att efter den säsong han har haft i år så är ju Linus Ullmark måste nämnas här också.
Ja, i min ranking så har jag satt Ullmark tvåa. Det kanske låter tidigt, men alltså det är ju en historisk säsong för Boston som vi pratar om här.
Ja.
Och att han med all sannolikhet kommer vinna Vezina Trophy, toppar allsköns statistikkolumner och är första målvakt för det här rekordbygget. Då är man nog tvåa faktiskt.
Ja. Vi har haft sådana som Lou Eriksson hade 224 bra matcher i Boston. Micke Telvén är ju en klassisk back som ska nämnas här också.
Ja, jag har också skrivit upp honom här.
Och mördaren, Mats Thelin. Mördaren.
Det passar ju. Han skulle varit med när de hade en mördande första kedjan också.
Ja.
Ja. Nej, men Lou Eriksson är väl, har jag skrivit upp som trea. De offrade ändå Tyler Seguin för att få honom.
Ja.
Och han hade några fina säsonger där och sista året gjorde han ju 30 mål, vilket föranledde det stora feta kontraktet han fick med Vancouver sen. Nu blev ju det misslyckat, men det säger ju lite grann vilken status han hade då.
Ja, Du, nu ska jag gå och hämta lite mer kaffe innan vi går vidare. Jag måste. Vänta.
Ja, då kan jag babbla lite mer om Boston. Och jag tror ju verkligen att en sån som Hampus Lindholm kommer leta sig upp högt på en sån här lista när vi summerar igen om 10 år, säger vi. Han har ändå skrivit ett 8-årskontrakt med Boston. Har ju visat den här säsongen verkligen vilken bra spelare han är. Och har ju definitivt del i det stora lyftet den här säsongen för Boston. Så att ja. Han kommer med stor sannolikhet vara topp 3 inom kort i Boston-historien.
Vem? Hampus Lindholm?
Hampus, ja. Mm.
Ja. Ja, absolut. Mattias Timander pratar vi inte så ofta om. Han hade 146 fina matcher där också. Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja, då går vi vidare till Buffalo Sabres.
Ja.
Mm. Och där har vi inte haft så jättemycket representation heller genom åren.
Nej, verkligen inte faktiskt. Det är också en 50 år gammal klubb trots allt.
Ja.
Men jag sätter faktiskt Rasmus Dahlin etta redan nu. Alltså.
Ja, det får vi göra. Han är den bästa svenska spelaren vi haft där, absolut. Henrik Talinder är den som har spelat flest matcher där och var ju en klippa i många år.
Han var ju med där. De gick ju till dubbla konferensfinaler med sina tre general managers. Greer, ja. Breer och Drury, där 06-07, och då var ju Talinder en viktig defensiv kugge.
Ja, ja nej, han är väl tvåa då, och Victor Olofsson får man nästan sätta som trea, va?
Ja, för de, jag noterar ju att det är idel svenska målvakter det här som har gjort det bra, och som har haft Buffalo som lite språngbräda ut i karriären. Alltså jag tänker ju dels på Linus Ullmark, Robin Lehner. Framförallt, alltså när jag gick igenom här Buffalos målakter så är det 15 stycken som har gjort minst 100 matcher i Buffalo-tröjan. Och det är 5 stycken av de 15 som har över 91% i räddningsprocent totalt under Buffalo-karriären. Dominik Hasek, det är Ryan Miller och sen är det då Linus, Robin Lehner och Jonas Enroth.
Just det. Mm. Ja, men det historiskt, nu senaste åren har det varit väldigt mycket svenska där, men historiskt har det varit väldigt få. Kalle Johansson gjorde några matcher där också.
Ja.
Men han är, honom återkommer vi till i en annan klubb.
Ja, onekligen. Mm. Men ja, Rasmus Dahlin, alltså första valet i draften, han är ju bara han och Sundin och svenskarna som har gått etta hela draften. Och nu den här säsongen har ju Dahlin verkligen fått sitt, om han inte fått sitt genombrott tidigare så har han ju fått det med råge nu.
Ja, verkligen. Och han kommer, när allt är sagt och gjort så kommer han ju vara en legend i Buffalo.
Ja, då hänger han ju i taket.
Ja, ja inte han, men tröjan.
Nej, förhoppningsvis är tröjan bara. Ja.
Då är man stor, om det är så stort så att man blir upphängd själv.
Ja, ja det vore något alltså.
Ja. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi fortsätter till en klubb där det har varit desto mer svenska inslag genom åren. Av utsög mest, ja, vad tänkte jag säga nu? Nej, jag fastnade. Vi pratar om Calgary Flames då.
Mm.
Och här har vi två sådana superlegendarer som Håkan Loob och Kenta Nilsson.
Ja, de är sådana legendarer så de är ju tvivels utan ett och två här. Så kan man ju bestämma vilken ordning man vill ha på dem. Men jag sätter Loob tack vare sina 50 mål och sin Stanley Cup-titel som etta.
Ja, och han gjorde hela sin karriär i Calgary medan Kenta var på fler håll.
Ja.
Men det var i Calgary han hade sina allra mest spektakulära säsonger, Kenta. Jag sätter dem som delar detta, Håkan, ja. Kenta.
Han gjorde 49 mål en säsong. Ja. Så det är ju snöpligt nära. Och han har ju det svenska poängrekordet under en säsong, ska vi säga. Och det var ju Calgary-tröjan, Kenta. 131 poäng innan han som har kommit upp i av svenskar.
Ja.
Mr. Magic. Det var ju liksom, det är ju Gretzky har ju sagt att det är den skickligaste hockeyspelaren han sett. Det är alltså, har ju Gretzky sagt det.
Ja, det är ingen dålig kritik. Eller inget dåligt omdöme. Den som har spelat mest matcher där då, är faktiskt otroligt många, är Mika Backlund. Han är uppe i 894.
Ja, det är tredje flest i hela Calgary Flames-historien.
Ja. Mm. Han är en riktig institution där.
Ja, det får man säga. Det får man säga.
Men... Ja, är det han eller Elias Lindholm som du sätter trea?
Jag har sagt jag tänkte först Micke Backlund just med tanke på lång och trogen tjänst verkligen. Och han gör en bra säsong, han gör en av sina bättre säsonger tycker jag i år faktiskt. Även om det ser ut att bli missat slutspel så tycker jag han har varit väldigt bra i år. Men på grund, eller så här, tack vare fjolårssäsongen så sätter nu ändå Elias då när han gjorde 42 mål. När han ingick i den kedjan som var mest produktiv i hela NHL förra säsongen med Gaudreau och Kachak. Och nu återgår jag till plus minus igen. Både Gaudreau och Lindholm var alltså plus 60 i plus minus i fjol. Det är unheard of på 2000-talet. Det är ingen som varit i närheten av det under en säsong. Så att de var ju helt otroliga förra säsongen. Nu var det ju kanske framförallt Gaudreau och även Kachak som ledde den kedjan. Men det var ändå Lindholm som centrade och han gjorde alltså över 40 mål.
Ja.
Så att jag tycker han tar tredjeplatsen för det. Backlund och Markström blev ju nominerad till Vässerna. Det är ju värt att nämna här i sammanhanget också. Men,
ja, men han har varit så kort tid. Ja. Och den här säsongen har varit ju si och så.
Ja.
Även Christian Hyselius hade en hygglig karriär tills Mike Keenan dök upp och gjorde allting krångligt i Calgary.
Ja.
Rasmus Andersson håller ju på att bli riktigt en av de stora där också.
Ja, så är det.
Och Micke Nylander, han dyker upp i nästan varje sån här stats. Han har ju varit överallt. Han.
Ja, så är det verkligen. Alltså, han har potential att kliva in åtminstone kanske 4-5 lag här.
Ja.
Alltså så nämnvärd åtminstone.
Verkligen. Marcus Nilsson vill jag nämna också för att han var ju med när de gick till final 2004 och var liksom lite Samuel Paulsson åt dem där.
Han var jättebra i den och i finalserien mot Tampa också minns jag.
Ja. Mm. Sen är det några läxingar jag tycker som aldrig fick, de fick inte så mycket skäl. Det är din gamla favorit Dan Labraten som du kallar Labraten.
Labraten.
Ja, han gjorde 70 matcher. Han var först i Detroit då. Eller allra först i Winnipegs VHA-lag och sen Detroit. Han har ju inte något med den här diskussionen att göra. Men, och samma gäller ju då Thomas Forslund och Jonas Bergqvist.
Mm.
Som ju är superstars i Leksands, liksom, riktiga Leksands-ikoner. Och Forslund från Borlänge dessutom.
Ja, Borlänge.
Men han fick bara spela 44 matcher och Jonas Bergqvist bara 22. De var en typ av spelare som det fanns för många av i NHL på den tiden.
Ja.
Annars hade det blivit succé.
Ja, man kan gå in på YouTube och så kan man googla på Kenta Nilssons klipp när han lovar att han ska träffa ribban från mittlinjen.
Just det.
Och gör det på första försöket. Det var väl lokal-tv där i Calgary. Och han lyckades, det var inte trickfilmat eller så. Så det, ja, det var Mr. Magic.
Ja. Carolina Hurricanes, då kommer vi också till en sån här klubb där Hartford Whalers ju räknas in också eftersom det var där organisationen startade.
Mm.
Vilket får oss att landa på namnet Ulf Samuelsson. Han var ju i Hartford. Han inledde sin karriär där.
Ja, han måste ju vara etta.
Ja, han måste ju det.
Mm. Ja, han etablerade sig ju verkligen som, kanske inte Tuff Uffe, kanske man inte sa det borta i Nordamerika, men han fick ju verklig status som en stenhård back som hade respekt i ligan och som Pittsburgh då så gärna ville ha inför.
Ja, de sa inte Tuff Uffe, de sa Robocop.
Ja, precis, så sa de. Och det är ju liksom en sån här trade som det hänvisas till än idag, den med Ron Francis och Tuff Uffe till Pittsburgh från Hartford inför Stanley Cup-slutspelet 92.
Ja.
Och det blev det dubbla Stanley Cup, alltså en av de mest ensidiga traderna någonsin igen väl. För att den betydde så otroligt mycket för Pittsburgh och det blev fiasko för Hartford. Nej, han var ju väldigt bra i Hartford också.
Ja, och sen är det Elias Lindholm då som ju vi just hade i Calgary. Han gjorde ju också 374 matcher i Carolina och är poängbäst av svenskarna i historien här.
Ja, och jag vill nämna Niklas Wallin också.
Ja, verkligen. Han var ju med och vann Stanley Cup och var en, han var ju inte de stora rubrikernas man, men nej, han var ju väldigt stabil stay-at-home-back.
Precis, och gjorde ju många säsonger där.
Ja.
Väldigt pålitlig. Han kanske inte institution, men han gjorde ju väldigt många år i alla fall i Carolina på ett bra sätt. Och sen måste jag ju, det är ju ändå komiskt måste man säga, det självmålet han gjorde också en gång där när han hade missat att de hade en avvaktande utvisning med sig. Och tänkte vara smart då, spela hem till målvakten i ett läge när han var lite pressad, men såg inte att han hade ju stuckit iväg.
Ja.
Så då blev det självmål, men... Ja.
En lite bortglömd är Tommy Westlund som var med första gången han gick till final och blev då svept av Red Wings, men ändå han var rätt så framträdande då.
Just det.
Och så Jesper Fast som är där nu och var där i många år och kommer säkert att framstå som en av de största också.
Ja, absolut. Och jag tycker ändå Viktor Rask är nämnvärd också. Han har, om jag räknar rätt här, så har han, i alla fall i Carolina Hurricanes, så har han den poängbästa säsongen av en svensk med 48 poäng. Han fick ju ett fint kontrakt där sen också, och det kändes som han hade en ljus framtid. Det känns som att brytpunkten blev lite grann när han skadade sig när han skulle skära sötpotatis där.
Just det, det var jävligt otur.
Efter det så har hans karriär inte varit så lik, och han blev skickad till Minnesota och sen hamnade han i Seattle och så vidare. Och nu har han inte ens kvar i NHL. Men det var ju väldigt lovande där när han gjorde nästan 50 poäng en säsong och fick ett stort fint kontrakt.
Ja, ja, men sen ska jag nämna, han gjorde bara 32 matcher då, men ändå, Tommy Abrahamsson. Ja, alltså ena tvillingen Abrahamsson, Christer och Tommy. De spelar med New England Whalers i VH då. Men Tommy gjorde också 32 matcher med Hartford Whalers. Och på de 32 matcherna så gjorde han 6 mål. Det är ändå rätt bra stat.
Ja, visst.
Och bröderna Abrahamsson, de är så stora som man blir. De är för mig är de Jagger Richards.
Ja, jag förstår det. Jag tror att din kanske största Leksands hjälte någonsin kommer nämnas i det här avsnittet också.
Ja, han har ju redan nämnt Thomas Forslund.
Ja, men jag har fått för mig att Roland Eriksson är din.
Ja, jo, på sitt sätt, absolut. Ja. Men Mats Åhlberg och Thomas Forslund står nästan ännu högre.
Ja, det gör jag.
Och Bröderna Abrahamsson.
Ja.
Ja, vi fortsätter då till Chicago.
Ja.
Och där har vi redan hört vad vi har sagt. Det är också konstigt, för det är en original six club som länge på 80- och 90-talet inte hade några svenska alls. Utan det var först liksom med Hjalmarsson-succén som de började intressera sig för svenskar.
Ja, då blev det ju desto fler.
Ja, det har varit jävligt många. Men historiskt har det varit ganska ont om dem.
Ja, det har du helt rätt i. När man tittar genom statistikkolumnerna här så hittar man inte så mycket svenskar liksom utöver modern tid, så att säga.
Nej, jag kommer ihåg, jag tänkte det när man var mindre och inte följde så noga, men man hade ändå koll på vad svenskarna spelade. Och man undrade varför gillar de inte svenskar i Chicago?
Nej.
Men där är ju då Hjalmarsson solklar nummer ett. Han är ju liksom del av deras största dynasti och en väldigt viktig del.
Och han var med hela vägen dessutom. Han har ju 3 Stanley Cups. Jag har satt Kryger och Doja som 2 och 3. De fick ju 2 var.
Ja.
Men de var också på sitt sätt viktiga beståndsdelar.
Absolut, det var de. Men Hjelbeer står ju, han är överlägset detta här.
Ja, jag måste bara säga, jag kommer ihåg, jag var ju på Stanley Cup-finalen 2015 i hopp om att Tampa skulle vinna Stanley Cup då, och satt ju precis bakom Chicagos bås, alltså 2 meter från backarna på den sidan av båset. Och det var ju då de bara gick på Hjalmarsson, Keith, Seabrook och Doja och spelade typ inte Timonen eller Rossevall och så här, utan det var ju liksom 35 minuter per match för typ Keith. Och Doja var ju dessutom skadad och precis. Satt på en särskild pall för att han hade så ont, och det var liksom enda positionen som var dräglig, så att säga. Och så var det liksom några byten, kommer jag ihåg det, för jag satt precis, jag hade liksom Mike Kitchen, alltså assisterande tränare, en halv meter framför mig, när Keith var trött och ville byta, och så såg liksom Kitchen på Jon Odoja och såg att han kved för mycket, så han bara liksom ruskade på huvudet åt Keith. Och man såg ju Keith bara titta upp på taket och bara nej, jag vill byta, men han fick inte för Kitchen. Utan det var bara att köra dubbla byten liksom.
Ja. Och sen har vi Micke Nylander då. Han dyker upp här med. Han är den som har mest poäng.
Ja, han är poängligaledare på det viset. Ja.
Han är med i alla lag.
Ja.
Det är för kul.
Men han spelade ju på den tiden när Chicago alltså av ESPN blev utsett till den sämst skötta organisationen i nordamerikansk proffsidrott. Alla kategorier.
Ja, vi får återkomma med Nylet någon annanstans.
Ja.
Vi går vidare till Colorado Avalanche, och då räknas ju faktiskt Quebec Nordiques in också.
Ja.
Men, och där spelade ju Mats Sundin 324 matcher innan han hamnade i Toronto. Det tänker man inte så mycket på. Det var ju rätt länge. Det är rätt många matcher det.
Ja, verkligen. Det var någon säsong han gjorde 47 mål. Så.
Ja, men här handlar det ju nästan givet om 2 andra. Det är Peter Forsberg 1 av Gabriel Landeskog 2. Svårt att komma runt det.
Nej, det är ju, så är det ju bara. Jag menar, Peter Forsberg är ju verkligen synonym med Colorado Avalanche. Så är det totalt. 2 Stanley Cups. Hart Trophy som Colorado Avalanche spelare. Han har vunnit poängligan. Jo.
Ja.
Och hans, alltså jag tycker det här är häftigt också. Alltså, han ligger ju liksom inte jättehögt när det kommer till mest poäng i klubbens historia eller flest matcher sådär, i och med att han var så mycket skadad. Men om vi kollar på poängsnitt så ligger han ju skyhögt, inte bara Colorado, då är han ju etta i Colorado Avalanche, men liksom hela NHL-historien. Han är ju topp 10 i poängsnitt i hela NHL-historien alltså.
Ja.
Han är ju före liksom, apropå dåliga uttal från mig, Phil Esposito. Han är före, ja, Guy Lafleur och sådär när det kommer till poängsnitt. Och de spelar inte under Dead Puck Era precis. Vilket Peter Forsberg gjorde under många år. Så, ja, det är en sån otrolig hockeyspelare Peter Forsberg i sin prime att det är nästan omänskligt.
Ja, ja, det är det. Men sen får man väl säga matchen in med sina 324 matcher.
Ja.
334 poäng, mer än en poäng i snitt i de matcherna med Nordiques. Det är inte dåligt.
Nej, verkligen inte. Verkligen
inte. Han kommer ju vara etta i en annan klubb som vi kommer till i nästa vecka.
Så är det verkligen. Men Landeskog såklart med sin Stanley Cup-titel som lagkapten dessutom. Ju.
Ja.
Och jag tror nu har jag visserligen varit skadad hela den här säsongen. Men om man skulle fullfölja hela sitt långa kontrakt som är relativt nyskrivet och spela liksom merparten av de matcherna, då kommer han förmodligen klättra förbi Milan Hejduk också och bli den som har spelat flest matcher i klubbens historia.
Ja.
Så han har nästan snart ikonstatus också.
Ja. Sen är det inte så många... Vi har Carl Söderberg och Burakovsky. Burakovsky som ju var med och vann Stanley Cup också för vara där bakom.
Ja, det tycker jag. Alltså, 150 poäng på 190 matcher i Avs under 3 år där var ju starkt.
Nu får jag fråga vilket är 16 lag så jag vet när jag ska sätta punkt.
Montreal.
Okej. Okay. Ja,
bra. Ja, vi har några kvar.
Ja. Och nu har vi ett som inte har så lång historia då. Och det är ju Columbus Blue Jackets.
Precis. Ja.
Där är... Ja.
Nej, här får man kämpa lite mer för att hitta, hitta några solklara svenska favoriter. Jag ser ju här nu att jag har skrivit upp Christian Yzelius faktiskt om den bästa Columbus-spelen.
Ja, kanske han är, ja. Han snurrade ju också runt i rätt många lag. Ja. Fredrik Modin kom ju dit, men det var efter storhetstiden med Tampa.
Ja, precis. Så var det.
Wennberg är den som har mest poäng.
Ja,
han är också
precis.
Den som har spelat överlägset flest matcher för dem.
Ja, samtidigt är det svårt att sätta honom som bästa svensk stycke när han blev utköpt till slut. Liksom.
Ja,
för att det ska ju sig lite grann med, det ska sig kanske att ta i, men det var ju ingen riktigt Tortorella-favorit.
Nej.
Det var ju på den tiden Tortorella var kvar där. Huselius har de två bästa, poängmässigt sett, de två bästa svensk säsongerna när han fick spela första kedjan med Rick Nash. Gjorde över 60 poäng två säsonger i rad. Men, ja.
William Karlsson, det var ju Vegas han slog igenom och han var ju då inte skyddad sen, men han var ju en favorit för Tortorella också.
Mm. Ja, då var han ju sedd som en PK-specialist. Ju.
Ja,
och sen så kom han till Vegas och 43 mål direkt.
Och så hade vi Samuel Paulsson där i rätt många år efter Anaheim-sessionen också.
Ja. Ja.
Men det är svårt i såna här klubbar som har funnits så kort tid.
Modin är ju nämnvärt också att han drog vidare sen till Kings och så var något år i Atlanta faktiskt. Men efter spelarkarriären flyttade han ju tillbaks till Columbus.
Ja.
Och vad jag vet så bor han väl där fortfarande till och med.
Vad jag vet sitter han fortfarande under sin kork.
Ja, precis. Nej, han är, det är ju många, till och med Rick Nash har flyttat tillbaks till. Han som så desperat ville bort därifrån.
Ja.
De har många alumni som har valt att bo kvar i Columbus och stan har fått lite upprättelse här som stad betraktad när Gaudreau självmant valde att flytta dit också av sociala skäl så att säga.
Ja. Ja, nej, men jag tycker inte vi behöver fördjupa oss för mycket.
Nej, det finns andra lag vi kan gå in lite djupare på.
Ja, och då kommer vi nu till Dallas Stars som då också är Minnesota North Stars. Mm. North Stars.
Ja.
Det är svårt att säga med trasigt hand.
Ja.
Vilket innebär att sådana klassiker som, ja, du har redan nämnt honom, Roland Eriksson, Kent-Erik Andersson och P.O. Brahasar måste nämnas också.
Ja, de måste, det här får de verkligen chansen att namedroppas. Så är det.
Ja. Men vi har ju sett i hela historien, så är det väl Klingberg som är etta här.
Ja, men det tycker jag. Jag har satt Klingberg här. Så är det ju. Han ligger ju högt upp om man jämför poäng och så här genom tiden. Och jag vill säga så här också. Under de 8 år han gjorde i Dallas som helt ordinarie, då gjorde han 8:e flest poäng av samtliga backar i hela NHL under den perioden. Faktiskt. Och man kollar vilka som var aktiva under hela den här perioden som gjorde färre poäng än John Klingberg under hela hans Dallas-karriär, så hittar vi till exempel Drew Doughty, som tjänade dubbelt så mycket pengar som Klingberg under de här åren. Morgan Riley, Mark Giordano, Alex Pietrangelo, Dougie Hamilton, Oliver Ekman Larsson, Aaron Ekblad, Seth Jones. Alla gjorde färre poäng än vad John Klingberg gjorde i Dallas. Så att han var... Ja, det visste vi ju såklart. För det här är ju i närtid, men det är en stor back i Dallas Stars historia. Så är det.
Ja, ja. Och så har vi Louis och Ulf Dahlén högt upp här också. Mm. Och för Dahlén, Jonathans farsa, han var ju riktigt bra.
Ja, precis. Han spelade ju både i North Stars och Stars. En säsong i alla fall, efter flytten.
Ja, han är väl den enda svensken som gjorde det, va?
Ja, jag tror det. Mm.
Så han... Det får väl lov att bli de tre.
Ja, exakt. För i Uffe Dahléns fall så var det ju hans poängbästa år i NHL-karriären också i North Stars och Dallas Stars. Och Louis Eriksson, han gjorde ju ett gäng säsonger i Dallas ju, och tre säsonger över 70 poäng.
Ja. Ja, men sen då så måste jag ju nämna Roland Eriksson. Det var ju Minnesota där, i Stars. 158 matcher, 129 poäng och... viktigast av allt, hans mamma, han är från Borlänge då, hans mamma jobbade på Handelsbanken i Borlänge med min mamma.
Oj, oj, oj.
Så när jag var liten, alltså 10 år, jag kommer ihåg jag var 10 eller 11, då fick jag en t-shirt, en Minnesota North Stars t-shirt som jag gick omkring i och var otroligt mallig över.
Ja, ni förstår.
Signerad av Roland.
Ja, det är därför jag har fått för mig att han är husguden nummer ett.
Ja. Ja, mamma Märta var otroligt snäll också. Tyckte jättemycket om henne. Och här om året, här om sommaren när de firade 100, eller vad var det? Ja, 100.
Ja, just det.
Nej, 100 kan det väl inte vara.
Jo, men Leksand, det känns som 1919.
Ja, ja, vi var ju på Moskog. Jag var ju med på banketten efteråt och fick träffa alla de här legenderna som för mig är de största stjärnorna som finns.
Ja,
gamla Leksandspelare. Jag höll på att svimma av hänförelse.
Ja, ja.
Jag var i omklädningsrummet före matchen och där satt Labråten och där satt Söderström och Ålberg och P.O. Brasar. Jag var helt, jag kunde knappt andas.
Nej, jag förstår det. Jag förstår.
Att jag ser Gretzky och sådana nu för det är ingenting i jämförelse med hur det kändes.
Ja, jag köper det.
Ja, och P.O. Brasar som sagt, han spelade också i North Stars då, 167 matcher. Fantastisk Leksandslegend som sen blev väldigt framgångsrik travkusk också.
Ja, det är ju ett karriärombyte om något.
Ja. Ja, och sen vill jag faktiskt nämna Kent-Erik Hallin. Ja, vill jag.
Nu blir det till dig. Ja.
Värmlänningen Kent-Erik Andersson är lite för bortglömd. Fin spelare som var med i när Sverige tog sensationellt silver i Wien 77. Och var väldigt viktig spelare i det laget. Så honom gillar jag också.
Mm, trots att han var värmlänning.
Ja, och Färjestad liksom ikon. Ja. Men väldigt bra. Ja. Oj, oj, oj.
Bra, bra. Det är bra. Sånt här måste ju namedroppas, det tycker jag verkligen.
Ja.
Men nu kommer ju en klubb som sticker ut i svensk NHL-historia.
Det kan man verkligen säga. Och det är ju då Detroit Red Wings. Mm. Där vi har några av de allra största svenskarna i historien. Yes, och kanske den som är nummer ett av alla. Jag tycker ju det.
Ja, han blev ju utsedd till svensk hockeys största genom tiderna. Så sent som här i oktober eller november eller nu var när vi hade tidernas hockeygala.
Ja, och när jag gick igenom det under, det var ju också under pandemin, var det nedräkningen.
Just det.
Som få var engagerade i början. Men ju närmare toppen vi kom, desto mer liv vart det i läsekrets om vem som skulle vara etta.
Just det.
Och det är alltså Niklas Lidström då. Det är ingenting att snacka om.
Nej, han har ju sånt CV så att det är orimligt. Alltså 7 Norris Trophies, det ska inte gå.
4 Stanley Cup.
4 Stanley Cup. Jag tycker bara att det här är ju statistik som inte nämns någonsin, men som jag reagerar på. När det ändå är en Original Six-klubb vi pratar om. Alltså, när det kommer till backpoäng i Detroits historia, då är Niklas Lidström 600 poäng före tvåan.
Ja. Ja, det är sanslöst. Alltså, han spelade 1564 matcher, 264 mål, 878 assist, plus 450.
Ja, det är helt sjukt. Och liksom, banbrytande på det viset, till exempel att han var den första europeen att få lyfta Stanley Cup, den första europeen som lagkapten. Och,
ja. Och dessutom då, the perfect human, en människa som alla som kommer i kontakt med honom tycker otroligt mycket om för att han är så fin och snäll.
Bara att bli kallad för the perfect human, det hade ju räckt.
Vi har ju haft honom som gäst här i podden och han var ju suverän då med.
Avsnitt 300 var det, tror jag.
Ja, det var det nog kanske, ja. Just det. Ja, och sen finns det ju två till då som spelar över 1000 matcher för Red Wings, och det är Henrik Zetterberg och Thomas Holmström. Svåra att komma runt. Holmström har ju också 4 Stanley Cup. Ja. Och Zeta har en plus en Conn Smythe.
Ja. Ja, men jag tycker Zetterberg är ju tydlig nummer två trots allt, måste man säga, med sin Conn Smythe. Han har också varit lagkapten i 6 år i Detroit.
Ja.
Och så extremt bra som han var då när han fick MVP-priset 2008 där. Och hela historien med Crosby och hur han neutraliserade honom och sedan blev poster i Crosbys gym under sommaren. För att Crosby skulle motiveras till vad som krävs för att vinna Stanley Cup. Ja. Så att, ja. Nej, Zetterberg är ju är en av de verkligt stora onekligen också.
Men sen förstår jag att du tycker att det finns konkurrens om tredjeplatsen då. Att ja. Kronwall till exempel.
Mm.
Kan utmana Holmström. Men Holmström var ju väldigt viktig han också. Alltså. Kanske den bästa någonsin runt kassen. Liksom. Och förmågan att ta stryk och uthärda smärta.
Ja, nej, men det får ju bli... Han var ju Homer med hela NHL ett tag.
Ja.
Och som du säger, verkligt renommé som en av Tinas bästa runt kassen. Och den största hockeyröven, höll jag på att säga. Som gjort... som flest målaktare har stört sig på. Liksom.
Ja.
Ja, och delaktig i alla dessa Stanley Cup-titlar. Så att, han är med. Jag tycker även Johan Franzén är högst nämnvärd också.
Absolut. Kronwall och Franzén var ju extremt viktiga den här senaste storhetstiden.
Det var ju det var ju där i slutspelet 28 när Franzén gjorde 13 mål på 16 matcher.
Ja, han var helt sanslös då. Ja. Helt hattrick då. Tråkigt öde att det blev som det blev för honom.
Verkligen.
Och det, jag känner ju starkt för de där 2008-laget. Då var jag ju med dem liksom hela tiden. Det var ju så jävla roligt. Så jag vill nämna även Micke Samuelsson och Andreas Lilja.
Ja, flera av dem är ju egentligen mer nämnvärda än Christian Huselius rent Columbus-typ. Liksom, om vi ska...
Ja, men det finns några längre tillbaka också faktiskt. Innan, långt innan Lidas och så var ju Tommy Bergman.
Just det.
Pionjär, han kom ju faktiskt tidigare än Börje till och med till NHL och har blivit lite bortglömd. Han var ju också en stenhård jävel liksom, och mycket begåvad. Och gjorde 246 matcher för Wings.
Ja, det är ju i allra högsta grad nämnvärt, inte minst med tanke på pionjärskapet ju.
Ja, ja verkligen. Och så hör då din vän Labraten.
Ja, Labraten.
Han gjorde sina 198 matcher och 106 poäng. Det är inte så dåligt det heller.
Nej.
Labraten, lär dig säga den.
Labraten.
Ja, det är en av de roligaste. Den och Esposito, det är de två roligaste felsägningar du har stått för.
Ja, jag skäms kudde.
Och sen får vi väl, du som är brynäsare vill väl höra att Tord Lundström faktiskt gjorde 11 matcher en gång i tiden.
Ja, där snackar vi Brynäs legendar, vet.
Ja, det är kanske den största brynäsaren genom tiderna. Och han var liksom, han hamnade fel här i Nordamerika. Misshushöll med hans enorma talang. Ja. Så det blev ju mest, han spelade mest med det konstiga London, vad de nu hette, som åkte runt som någon slags uppvisningslag. Ja. Men 11 NHL matcher var det för Tord i alla fall.
Ja. Ja, det är ju en verkligt skicklig hockeyspelare i svensk hockeyhistoria ändå. Men inte med att konkurrera topp 3 i Detroits svensk historia, så är det.
Vi går vidare till ett annat lag som har haft vissa framgångar genom tiderna. Och det är ju då Edmonton Oilers.
Men här, trots att...
Det är ganska ont om svenska framgångar här.
Verkligen. Vi har ju några vi definitivt kan nämna. Men det är ju inte som på Detroit-nivå, inte i närheten.
Nej, men jag tycker... Faktum är att det är Oskar Klevbom som har spelat klart flest matcher av alla svenskar i Edmonton. Med 378. Ja. Och var det bra. Men jag kommer ju tillbaka till min Wille Lindström där. Han var ju med och vann Stanley Cup. En väldigt bra hockeyspelare.
Absolut, jag har satt han etta också. Det var ju före min tid naturligtvis. Men alltså direkt efter trainen från Winnipeg då. När han kom till Edmonton. Rätt in i första kedjan med Jari Kurri och Wayne Gretzky.
Ja.
Och sen så i slutspelet då fick han inte lida första kedjan längre. Ja, då fick han nöja sig och spela i andra kedjan med Mark Messier och Glenn Anderson.
Ja.
Och sen alltså jättebra polare med Gretzky och gudson och allt vad det har varit. Och fruarna där blev superpolare och så vidare. Så att,
sen var det Kenta då, men Kenta gjorde bara 23 grundseriematcher och sen vann med och vann en Stanley Cup. Det är lite konstigt, när man bara gjort 23 grundseriematcher, då är man inte riktigt med på de här listorna, är man?
Nej, precis. Och det var ju ett hyfsat lag, det var ju visserligen för Wille Lindström också, men de var nödvändigtvis inte bärande i dessa... kupptitlar heller kanske. Nej, jag tycker faktiskt Tommy Salo är min två.
Ja, det har du rätt i. Här har jag glömt att titta på målvakter. Ja, det är han ju såklart.
För det här var ju en, det här var ju lite före Henke Lundqvist också, eller ungefär samma veva som Henke kom över, som Salo var länge i alla fall den enda givna första målvakten vi hade. Han var, det var ju på den här tiden när målvakterna stod 70-75 matcher per säsong om de var första keeprar, och det var ju Salo i Edmonton under 4 år.
Ja. Ja. Ja, det tycker jag absolut vi kan ge Tommy.
Ja. Och under de här 4 säsongerna som han var gjuten första keeper, då gick de faktiskt till slutspel 3-4 gånger också. Sen gick det inte så långt inom slutspelen, men han var ändå han var ju den enda svenska riktiga NHL-målvakten vi hade under en lång tid.
Ja, det var han. Ja, så det ger vi till Tommy. Men vi har ofta också haft sådana som Mats Lindgren spelar en hel del matcher där. Adam var ju länge i Edmonton.
Offrade ju självaste Taylor Hall för att få in Adam Larsson, så det var ju... Sen blev
Magnus
det väl
Magnus Pääjärvi.
Ja, det var ju en supertalang då som man tog det.
Ja, men inte så många svenskar, men vad säger vi då? Vill Tommy Salo och Klevbom?
Ja, det kanske får bli Klevbom då på, om jag går rent efter antal matcher och sådär. Ja, synd med hans karriär också, att han kanske måste lägga av redan nu. Med all
sannolikhet. Det verkar ju så, tyvärr. Fredrik Olausson är också en sån här som dyker upp överallt, och han spelade även här 108 matcher. Men det är andra lag han har varit ännu mer framstående. Ja.
Ja, ja.
Vi går då vidare till Florida Panthers.
Ja.
Inte någon lång historia heller, men ja, vi har ju några där.
Ja, jag kan börja med att säga att precis, här var lite svårt tycker jag, men min etta får ändå bli vår före detta förbundskapten faktiskt, Garpen.
Ja, ja visst, han var ju med och spelade final faktiskt med dem.
Precis, han gjorde 51 poäng den säsongen i grundserien, var ju tokgiven i laget såklart. Och de gick alltså till final, nu tog det ju tvärstopp mot Colorado då. Men det var ju ändå den mest framgångsrika säsongen i klubbens historia, och då var Garpelöv hyfsat viktig pusselbit.
Ja, men även där har ju Huselius haft en framgångsrik tid.
Mm. Ja, det var där han, det började för honom menar jag.
Ja.
Ja, jag är med min tvåa redan nu, sätter jag Gustav Forsling faktiskt.
Ja, kanske är så. Ja, det har inte varit så mycket. De som har varit där spelar ganska lite matcher.
Ja, men jag tycker ändå, visst, han är inte en av kuggarna i Florida kanske, men han fick ju vikariera ganska mycket i första backpar i fjol när Florida liksom tokvann President's Trophy. Och Forsling faktiskt kom upp i 37 poäng, och i år har han fått minst lika stor roll. Så att hans NHL-karriär har ju verkligen tagit fart i Florida efter att ha blivit wavad och plockad av dem från Carolina helt enkelt. Det är ju en otrolig historia. Så att han får faktiskt leta sig upp här på pallen.
Och sen då, Hyselius eller Marcus Nilsson? Eller?
Ja, det blir nog någon av dem. Men ja, jag förknippar ju ändå Marcus Nilsson mer med Calgary.
Med Calgary, ja.
Och Hyselius har ju satt som etta i Columbus, så det blir ju konstigt. Men jag kanske säger Hyselius då.
Vi har ytterligare en sån här läxing här som jag vill nämna. Han fick ju spela väldigt få matcher, men Magnus Svensson var ju i
Sigge Florida. Svensson?
Ja, Sigge. Kung Sigge. Han var, när jag var där, kommer du ihåg för några år sedan när jag var ute och gjorde... Ja. Jag vet inte, kommer ihåg hur jag hamnade där. Men jag gjorde... frågade fansen om gamla svenskar, vilka de kommer ihåg. Jag tror det var för att vi hade Husse i studion. Ja. I något tv. Men jag frågade fans där om... De mindes gamla svenskar, och de flesta ljög ju och sa, Garpenlöv, Men sen var det en som precis bara skrek rakt ut, yes, Magnus Svensson, my favorite all these years. och kunde verkligen lägga ut texten om Sigge. Så lite intryck kan han göra där också.
Ja, det ser man, okej. Ja, men vi hoppar vidare till
Los Angeles Kings. Ja, och där är lite spännande, därför att vi har ju ett namn här som vi inte är så känt i Sverige, men det är den som har spelat flest matcher, inte spelat flest matcher, men han har
flest poäng.
Mest poäng. Det är Juha Widing.
Ja, det är den här klassiska bortglömde svensken, den här som ingen riktigt någonsin hade koll på här i Sverige i alla fall.
Nej, och plötsligt dök han upp i Canada Cup-laget 76. Ja. Och ingen hade ju liksom hört talas om honom. Det var Virus Lindberg som tog ut honom och hade koll på något vis. Så att han var med i Canada Cup-laget, och han hade ju flyttat till USA som ung människa.
Mm.
Så det var liksom inte riktigt, kändes väl inte riktigt svensk. Men han var fortfarande svensk medborgare och spelade för Tre Kronor. Och gjorde alltså över 500 matcher för LA Kings.
Mm. Ja, han var ju en stor spelare där på 70-talet framförallt.
Ja. Men här har vi rätt många som verkligen har gjort avtryck. Vi har ju Notan också. Han är den som har spelat flest matcher för Kings och var kapten.
Ja, under ett halvt decennium.
Mm. Ja.
Ja, jag sätter faktiskt notan som nummer ett, men det är ju stark konkurrens med Thomas Sandström.
Ja, Thomas Sandström, det var väl här han hade sina allra bästa NHL-år. Han gjorde, spelade 235 matcher och gjorde 254 poäng.
Ja, det var ju när Gretzky var i Kings.
Ja.
Och han spelade med Gretzky. Och de gillade att spela, alltså det var inte bara så att Gretzky fick släpa med Sandström precis, utan de var ju ett radarpar där, och Luke Robitaille och sådär.
Ja. Ja, det var fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag gjorde den där serien jag gjorde under pandemin då, när jag, jag skrev ju text om alla 50 och frågade andra spelare om dem. Kommer du ihåg det?
Ja, absolut. Det där är ju läsvärt och ganska lätt att googla upp också om man är intresserad.
Ja, och så pratade ju då med Uffe Samuelsson om Thomas Sandström, och de kommer ju båda från Fagersta då, liksom bruksorten på gränsen mellan Västmanland och Dalarna, och växte upp ihop. The Hives Fagersta.
Just det, just det.
Och Uffe sa sig, har du ju Sandström. Om man kunde spara den inställningen på burk, du.
Ja, ja.
Han sa att han hade den bästa tävlingsinställning han någonsin har stött på.
Ja, ja, det är ju, oj, och det kommer från själva Tuffe Uffe då.
Ja, ja, hans inställning var inte så dålig.
För nej, precis. Heller. Om det är någon som kan bedöma det så är det väl han kanske. Ja, det finns ju så här skröna om att han bröt benet i slutspelet och gjorde comeback mindre än en vecka senare.
Ja.
Han har själv sagt att det var bara en liten fraktur, men det var ju liksom, Gretzky sa ju att vem som helst annars skulle ha varit gipsad i flera månader. Men ja. Sandström var tillbaka i spel en vecka senare.
Han var ju, innan han kom till LA så var han i New York och var väldigt populär här som Rangers-spelare också. För, just för sin liksom krigarinstinkt, för sin, sån älskar de ju här i New York.
Ja. Ja, det är väldigt jämnt om första platsen, för notan tycker jag är nämnvärd också. Det var ju också en krigare och kapten och härförare och sådär. Men ja.
Ja,
två stora svenskar. Mm.
Så finns det ju några nu i det nutida. Adrian Kempe håller ju på att etablera sig som en av de stora svenska kingarna.
Precis, som är en riktig målmaskin numera. 35 mål i fjol och det ser ut att bli minst lika mycket den här säsongen.
Ja, ja. Ja, sen har vi några andra favoriter som jag tycker är väldigt bortglömda. Anders Håkansson är ett namn som jag tror att du inte...
Nej, där är jag inte så vass.
AIK som var också väldigt begåvad och sen kom till LA och gjorde 191 matcher. Det var 80-talet det här. Liksom. En sån man var lite impad av. Han kändes lite cool.
Ja.
Och likaså Uffe Isaksson, han gjorde bara 50 matcher. Men han var också en sån där, i ett AIK som var svårt att inte bli imponerad av på den tiden. De hade grymma hockeyspelare.
Ja, det ser.
Och vi har ju längre ner, vi har Köysti Karjalainen.
Ja, här kommer jag ihåg i alla fall. Det är ju en gammal brynäsare dessutom.
Ja, 28 matcher. Mikael Lindholm, alltså Elias pappa.
Just det, apropå
gjorde
Brynäs.
18 matcher. Ja. Och Peter Helander.
Ja, ja, just det.
Klassiska, lite för bortglömda killar det här.
Profiler. Ja.
Ja. Ja, härligt med, men ja, det ser bra ut för svenska Kings tycker jag.
Ja.
Elvis Egan and his Presley.
Hallå.
We are united, we're undivided, we stand together, never less. In any weather, a king's a king forever, together we are Los Angeles. King's a king forever, king's a king forever. King's a king forever.
Ja, och nu är det lite av ett svenskt lag igen här med de som är uppe nu. Det är ju liksom Edler och det är Björnfot och det är ju inte minst Kempe och det är Grundström och Arvidsson.
Ja, Arvidsson gör det ju bra.
Ja,
ja, det finns mycket matnyttigt där.
Ja.
Historien är betydligt kortare i nästa lag som är Minnesota Wild då.
Ja, då får vi inte räkna Minnesota North Stars utan det är bara Wild då. Mm.
Ja, och det finns, det är ju Brodin och Joel Eriksson Ek som har varit de två stora svenskarna där.
Brodin har ju faktiskt fjärde flest matcher i Wilds historia.
Ja.
Och är ju en verklig toppback. Det är ju inte någon poängkung på något sätt, men det är ju en av ligans bättre defensiva backar det senaste decenniet.
Ja, i början där så var ju Kim Jonsson där också, som är också en bortglömd herre, för att han försvann. Han valde ju själv att försvinna, liksom, för helt.
Ja, det så... var ju hjärnskakningar och sånt där.
Ja, men sen var det också något med att han absolut inte ville ha med svensk media att göra. Det var... han försvann helt.
Ja.
Efter framgångsrika år dessförinnan med Rangers och Flyers och Chicago.
Ja. Nej, han gjorde några starka säsonger i Minnesota också och blev ju tradad till Chicago inför deras cuptitel 2010. Just som det, en slags spetsvärning där för Chicago. Jo, men den titeln fick han ju inte tillgodoräkna sig, för han
spelade inte.
Han spelade inte och han var ju skadad.
Ja, hur som helst. Men nu har vi ju några här igen då, som vi har sagt, väldigt många svenskar som har kommit dit nu, och Filip Gustafsson, om han fortsätter så här, kan ju bli en av de stora svenskarna där.
Precis, ja, verkligen som det ser ut just nu. Men det är ju ganska såklart att det är Brodin och Eriksson Ek som är...
Ja, en klass för sig.
En klass för sig, ja. Mm.
Ja. Men att vi har kommit till sista nu då?
Ja, det var det värsta.
Den här veckan. Ja. Fort.
Ja, då är det ju inte vilket lag som helst. För det är ju återigen ett Original Six-lag som vi får gå ut med här. Så att
ja, det är Montreal Canadiens. Och där har vi ju en solklar etta i svensk statistiken. Och det är den lille vikingen, Le Petit Viking. Ja. Mats Näslund.
Ja, han är ju så solklar etta det går att bli. Och det är ju verkligen ikon i Montreal. Fråga vem som helst på gatorna där om de kommer ihåg Mats Näslund. I alla fall om han är lite äldre så vet man ju verkligen vem det var. För att
han kan inte röra sig på gatorna där än utan att det blir liksom liv.
Nej. Nej, men han var ju... Dels, han vann ju såklart Stanley Cup där, men han var ju deras bästa spelare.
Ja, nästan ett poäng i snitt på 617 matcher. Ja, och hade några säsonger när han var ruskigt, ruskigt bra.
Ja, jag har faktiskt pratat med honom om... Stanley Cup-paraden där. För jag gjorde någon gång 10 år sedan, tidigt på Aftonbladet för mig, så gjorde jag någon, jag gick igenom alla Stanley Cup-vinnare och så ringde upp någon svensk som varit med. Och då ringde jag om när de vann där på slutet av 80-talet och han berättade om det fullständiga kaoset alltså i Montreal på gatorna där. Det var liksom, det var miljontals människor. Det var varenda Montrealbo. Ja. Det gick in liksom, helt sanslöst. Och jag är ju noga med att poängtera också att min husgud, Mardi Saint-Louis, ja, har ju valt tröjnummer efter Le Petit Viking. Eftersom att det var en förebild, den lilla svensk som ändå var så stor på isen. Att nummer 26 blev även Mardi Saint-Louis nummer.
Ja, han är så solklar ett. Alltså, sen bakom honom så är det ju då, ja, det finns en... Kjell Dahlin var ju med och vann. Värmlänningen Kjell Dahlin var med och vann Stanley Cup han också, ja, samma år. Dakell gjorde rätt många matcher där. Vår vän Peter Popovic gjorde 303 matcher i Montreal.
Ja, som jag pratar mycket med på pressläktare runt om i NHL.
Ja.
Niklas Sundström var ju där ett tag.
Ja.
Men ja, det är väl också ett av de här historiskt superklassiska NHL-lagen som inte nödvändigtvis har den här starka svenskprägen utöver Mats Näslund.
Nej, han är ju desto starkare då. Men nej, det har du helt rätt i. De har inte haft mycket svenskar. De var mer finländare där.
Ja, verkligen.
Framförallt vill de ju ha franskanländer, så det är ju klassiskt så.
Ja.
Och vi har få sådana. Men den enda som har ett namn som passar in i den profilen är ju Jakob Delaros.
Ja, just det. Delaros. Han värvades kanske bara på de premisserna helt enkelt.
Men han gjorde för få. But.
Ja, just det. Bit. Ja. Nej, men jag säger väl Mats Näslund och så Kjell Dahlin i egenskap att han var ju inte någon bärande spelare då när de här ställen kan. Han gjorde några hyfsat poängstarka säsonger där. De får väl vara etta och tvåa. Och sen kanske Peter Popovic bara på grund av sitt antalet matcher han ändå kom upp i Montreal.
Ja. Men Dakell, han var också bra.
Ja.
Ja. Ja. Ja, men ska vi vara nöjda nu då? Vi återkommer nästa vecka och då får vi börja med Nashville helt enkelt.
Ja, vi får fortsätta där, helt enkelt. Men det blev ju rätt matigt det här ändå, får vi säga.
Ja, men kul.
Ja, det var kul faktiskt att få höra dig helt liksom gå i spinn på liksom Bengt Lundholm och så.
Och Roland Eriksson.
Ja, inte minst. Ja.
Jag undrar vad den där t-shirten är. Jag tror inte jag får på mig den längre, precis.
Alltså, ja.
Ja, men vad härligt. Men du, då säger vi tack för den här veckan då och återkommer... nästa vecka med fortsättningen på det här, men också det som har hänt sen dess. Det är ju van del. Fast det är ju lite så nu när man har kommit in i den här spurten och när det inte är så infernaliskt. Så man börjar gå och vänta på slutspelet nu.
Ja, lite så känns det. Och det, vi får se. Det är hett runt sträcket i öst och lite grann. Nashville kanske håller liv lite grann där borta i väst, men inte helt infernaliskt ändå runt sträcken.
Nej. Nej, och det blir inga trader och det blir inte några coacher som får sparken och så, utan man får liksom börja ladda för playoff.
Exakt, det är lite väntans tid. Men då är det skönt att vi har det här och återigen kunna fokusera på nästa vecka.
Yes. Ja, men vi säger så och tack för den här veckan. Hoppas ni hade utbyte av det här.
Ja, precis. Och hör av er om ni tycker att vi var ute och cykla någonstans eller om det är något annat namn ni vill lyfta fram eller så.
Absolut. Då säger vi så. Tack för den här veckan. Hej hej.
Ja, hej hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innas blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.